Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Så får ju hunden upp ett bra spår som stämmer väl överens då med vad vittnena har visat. De måste ju söka säkert, för de kan ju faktiskt stöta på de här gärningspersonerna som de har ju visat sig vara riktigt farliga. Och hunden fortsätter att spåra och hunden har bra driv. Den vill framåt här hela tiden.
Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem.
Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
Vi fick ju en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshaverist.
Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Spårhundens triumf. Det blir en intensiv decembernatt där i Sundsvall 2019. Telefonerna går varma hos larmcentralen. En man avrättas. Brottsplatsundersökning pågår och en hund jagar gärningsmännen. Allt på en och samma natt. Så det skulle kunna ha blivit en snabb historia, en hastig utredning och ett kvickt avslut. Men så blir det inte. För trots att allt såg klart ut väldigt tidigt drog hela historien ut i månader, ja år. En utredning som börjar med en smart hund, en utredning som kunde ha slutat med ett tekniskt genombrott. Men när poliserna gjorde allt rätt var det domstolarna som inte riktigt var med i matchen.
Vi tyckte ju att vi hade ett bra ärende, bra fall, men ja, det visade sig att det är inte alltid så rätt som man tänker sig att det ska vara.
Det är på natten den 12 december då allting börjar. Vid tretiden blir larmcentralen i Sundsvall nedringd av människor som hört och sett uppseendeväckande saker. Det är boende i Nacksta-området som vaknat av att det smäller. Så här berättar Maria Öberg på polisen i Sundsvall.
En del tror att det är smällare och en del är ganska övertygade om att det är skottlossning. Många av de som ringer in är rädda och skärrade. Och vissa har ju tittat ut genom fönstren också och ser att det ligger en person på marken. Och att det även står tre personer runt omkring den här personen på marken. Något vittne har också sett att det har avfyrats ett skott mot personen som ligger på marken.
Någonting allvarligt har hänt. Den saken är klar.
Första patrullen som kommer fram anträffar en man på plats som ligger på marken. Den här mannen har blod på sig och det ligger liksom, ja, det är blodpölar under honom. Och det här syns ju ganska väl när de kommer fram, för det här är ju december, det är vinter och det har också kommit lite snö. Så att det ligger snö på marken, så blodet syns väldigt väl mot snön.
Det ligger en skjuten man på marken. Ett grovt brott har begåtts. Och nu går det fort. Nu händer allting samtidigt. Att försöka rädda mannen. Att försöka få en uppfattning om vad som har hänt. Att försöka hitta gärningsmännen.
Den första patrullen som kommer fram på platsen, de delar upp sig. De tittar givetvis till den här mannen först. Och tar över hjärt- och lungräddning som ett av vittnena har påbörjat. Och det här gör man då innan ambulansen kommer fram. Den andra polisen försöker skapa sig en överblick över vad som har hänt. Och framförallt om gärningspersonerna kan finnas kvar på platsen. När den här andra polisen försöker bilda sig den här uppfattningen om vad som har hänt, så är det flera vittnen som hör av sig till den personen och berättar om att det finns, ja, att de har iakttagelse på att det är tre mörkklädda gärningspersoner som har försvunnit från platsen. Och de kan peka ut vilken riktning också, att det är liksom ner mot Nacksta centrum och ett industriområde som ligger i närheten.
Och nu ska tre saker göras parallellt. Ta offret till sjukhuset och försöka få fram vem han är. Säkra brottsplatsen för att hitta spår. Och tydligen följa de eventuella gärningsmännen som kan vara nära.
På Sundsvalls sjukhus så fortsätter man ju med livsuppehållande åtgärderna. Men man kan också konstatera att han blev skjuten minst 9 gånger i höften, armen och bröstet. Mannen hade legitimation på sig och man kunde då identifiera honom, att han var, hette Filip och 28 år.
28-årige Filip är känd av polisen sedan tidigare för våldsbrott, för narkotikabrott. Men utredarna lyckas inte få någon information av honom, för där och då på sjukhuset dör han av sina skador. Så nu handlar utredningen om ett mord. Nu är det mördare polisen söker. Ett mord som begåtts alldeles nyss.
En hundpatrull kommer ju också till Nacksta då, och utifrån vad vittnena har sagt och pekat ut, de här tre gärningspersonerna, i vilken riktning de har rört sig i, så får ju hunden upp ett bra spår som stämmer väl överens då med vad vittnena har visat. Och hundpatrullen börjar då sitt sök. De får ju också ta i backning att de måste ju söka säkert, för de kan ju faktiskt stöta på de här gärningspersonerna som de har ju visat sig vara riktigt farliga.
Sökhunden får upp spår direkt. Färska spår, spår som är lätta att följa. Så nu börjar jakten.
Hunden spårar ju först mot ett industriområde där patrullen är tvungna att passera staket och innan de kommer upp på ett tågspår. De är ju tvungna att ropa på radion om att de vill ha tågstopp så att de säkert kan jobba vidare där på rälsen. Patrullen kan ju också se skospår i snön från tre personer. Efter en stund så viker de här spåren av från tågrälsen och hunden fortsätter att spåra. Hunden har bra driv, den vill framåt här hela tiden. Sedan kommer man fram till ett träd. Där är hunden väldigt intresserad av. Patrullen tänker först där att gärningspersonerna kan finnas kring det här trädet. De drar ju vapen och är beredd på den situationen som de kan möta.
Det är tre personer som hunden jagar, den saken är klar. Och där, vid trädet, blir hunden väldigt upphetsad. Någonting finns där, den saken är klar. Eller någon, eller några. Situationen blir spänd. Hundföraren, som är ensam, drar sitt vapen och är beredd på det värsta. Samtidigt pågår den tekniska undersökningen av brottsplatsen.
Ja, under tiden så försöker första patrullen på plats i området också bilda sin uppfattning om vad som har hänt. Man spärrar av området och man pratar med flera vittnen. Det finns ju uppgifter om att det har skjutits in trappuppgång på Nackstavägen 44C. Och där kan man se blod och det finns patronhylsor inne i den här trappuppgången. Kriminaltekniker kommer till platsen och de börjar säkra skospåren utomhus. Deras prioritering är att det är det viktigaste, för att det finns väldigt mycket skospår i snön och så att de inte hinner tina bort. De säkrar också skospår och hylsor och deras bedömning är ju då att han har blivit skjuten i trapphuset för att sedan springa upp för en trappa och springa ut på baksidan av huset.
Filip har alltså blivit attackerad i trappuppgången. Han har blödande försökt fly, men förövarna hinner ifatt honom och skjuter ner honom på gården. Och vittnen har sett hur minst en av dem sen skjutit Filip när han ligger på marken. Och så sticker de därifrån. Av skoavtrycken kunde man fastställa att de varit tre personer. Och medan polisens tekniker gör sitt jobb står hundföraren någon kilometer bort med dragen pistol vid trädet där hunden markerat. Men, visade sig, det är inga gärningsmän i trädet. Det är något annat.
Vid det här trädet då så markerar hunden och när hundföraren tittar dit så ser han en mössa. Och han tittar ju ner i den här mössan och då kan han se att det ligger en pistol i den. Då anropar de en annan patrull som får ta hand om det här vapnet, för de fortsätter att spåra. Hunden vill ju driva vidare.
En pistol hittas alltså. En pistol som skulle kunna vara mordvapnet. Men det är inte klart än. Hunden fortsätter att spåra.
Ja, nu har de ju kommit fram till Södra Järnvägsgatan och det är ju ett par kilometer ifrån själva brottsplatsen. Hundpatrullen fortsätter att spåra fram till ett hus. Hunden nosar ända fram till dörrspringan på det här huset. Och den här patrullen har ju som önskemål om att få fortsätta in i huset. Men istället så blir deras uppgift att säkra fastigheten så att inte någon kan lämna den. Och man kallar in insatsstyrkan, regionala insatsstyrkan, till platsen.
Där inne i huset finns de alltså. Tre personer som kan vara gärningsmännen. Tre personer som hunden spårat hit ända från mordplatsen. Tre personer som kan vara livsfarliga. Och nu får inte hundföraren gå in själv. Nu är det allvar. Nu kommer insatsstyrkan.
Vid adressen där på Södra Järnvägsgatan så kommer regionala insatsstyrkan fram vid 05-tiden. Där de här gärningspersonerna misstänks kan vara kvar då. De gör ju sin säkerhetsbedömning där och tar höjd för att de här männen kan ju vara beväpnade. De har ju tidigare visat att de har ju stort våldskapital i och med att de har skjutit en person.
Men hur säkra är ni då på att det är de gärningsmännen som är i huset?
Det är väldigt mycket som tyder på att det är de här personerna. Eftersom man är så kort tid efter dem och har spårat dem så snabbt in på själva händelsen.
Insatsstyrkan är förstås beväpnad och måste förbereda sig på alla tänkbara möjligheter. Allt från förhandling till öppen strid med skjutvapen. Området stängs av, flera säkerhetsåtgärder vidtas, folk hålls borta från platsen. Ingen vet hur det kan gå. Alla scenarier är öppna. Men det blir inte så dramatiskt, visar det sig.
Och medan de förbereder sig för det här så då kommer två män ut från den här aktuella bostaden. Utgåendes kommer ut från fastigheten och de kommenderas ner och de grips rätt så odramatiskt. Och de förs in till polishuset i Sundsvall.
Två av de misstänkta kommer alltså ut ur huset. Antingen för att de är på väg någonstans eller för att de vet att insatsstyrkan är där och tänker ge upp. Ingen vet. Men en sak vet man. En person är kvar i fastigheten. Varför? Är han beredd på strid kanske?
Regionala insatsstyrkan de planerar ju då för att ta sig in i fastigheten, för troligtvis så är åtminstone minst en gärningsman kvar i det här huset då. Efter cirka 50 minuter då så går de mot den här tre dörren. Dörren är olåst och inne i lägenheten så finns en person som ligger och sover på en madrass i den här lägenheten då. Och den här personen grips, han gör inget motstånd eller ingenting, utan det hela gick väldigt lugnt till.
Nej, det blir inget drama, ingen skottlossning, inga skadade och inga förhandlingar heller. Två av de misstänkta kommer ut ur huset självmant. Den tredje hittas dunderhög på en madrass i lägenheten. Och de har inte varit där särskilt länge, för det visar sig att deras försprång inte varit särskilt långt, berättar Maria Öberg.
Vi har ju också sett i efterhand på övervakningsfilmer att det skiljer cirka 12 minuter från när gärningsmännen passerar det här spåret och till att poliserna söker efter, så att de är ju väldigt nära där.
Polisen var alltså bara 12 minuter efter de misstänkta. 12 minuter efter att mordet begåtts var hunden hack i häl. Och nu är de gripna, de tre. Och precis som offret Filip är de kända av polisen sedan tidigare.
Ja, de här tre som är gripna, de förekommer ju hos polisen sedan tidigare. För våldsfridsbrott och även narkotikabrott. Inte jättekända här i Sundsvall. De kommer från norra delen av länet. Och vi har inte sett att de har varit så väldigt aktiva i Sundsvallsområdet.
Roman, Jussi och Ken är namnen på de tre misstänkta männen. Kända av polisen för samma kriminella handlingar som Filip. Våldsbrott och narkotikabrott. Nu börjar nästa fas i utredningen, att säkra flera spår från brottsplatsen och från flyktvägen.
Vi fortsätter ju själva insamling av övervakningsfilmer, det här vanliga inhämtningsarbetet som görs i de här typerna av ärendena. Vi fortsätter söka efter fler bevis, och bland annat så är det en annan hundförare som får gå samma sträcka som vi misstänker att de här tre gärningspersonerna har gått då. Den hundföraren stannar till vid samma träd, och då hittar man ytterligare vapen i det här trädet då.
En pistol till?
En pistol till, precis. Och då har vi alltså hittat två vapen. En Walther 9 mm och en FN-pistol kaliber 6,35 mm.
Tre timmar efter mordet är de tre mördarna gripna och två pistoler hittade, allt tack vare spårhundarna. Utredningen går in i nästa fas, och det är nu som utredarna stöter på sitt största problem. Nämligen att hitta kopplingen mellan offer och gärningsmän. Hur kände de varandra, och varför skulle de tre mörda Filip?
Så vi kollar upp kopplingarna mot Filip under utredningen, och vi kan ju inte se att de har någon direkt koppling till varandra. Vi hittar ingen koppling, direkt koppling.
Det måste vara ett problem.
Ja, det är det ju. Motiv är ju alltid bra att ha med sig. Det är viktigt med motiv för att kunna se vad är det som har orsakat och vad är det som gör att de här personerna har skjutit en annan person och dödat honom.
Och de misstänkta männen, ja, de nekar till att de överhuvudtaget kände Filip, än mindre har träffat honom.
Vi håller ju förhör också med de misstänkta för att se om de kan berätta någonting om Filip. Men de förnekar all kännedom om honom. Säger att de inte vet vem han är.
Ingen koppling innebär inget motiv. I sådana här ärenden, vid den här typen av brott, brukar mobiltelefoner ge viktiga spår, chattar och annat, där gärningsmännen planerar sitt brott, där offret luras till en brottsplats och där kopplingarna mellan de inblandade står svart på vitt. Men inte i det här fallet. Mobiltelefonerna ger ingenting. Det fanns bara en, nämligen en enda.
Den enda mobiltelefon vi har i det här i beslag, eftersom ingen av de här personerna hade någon mobiltelefon på sig när de greps. Utan en mobiltelefon hittas ju i den här lägenheten dit de gick efter skjutningen. Och där hittar vi en mobiltelefon som är sönderbruten, sönderböjd. Så att vi får inte ut någon information ifrån den.
En enda mobiltelefon hittades alltså. En. Och den var knäckt rent bokstavligt. Den var så böjd att den helt enkelt gått av på mitten, helt förstörd. Inte ens specialisterna på polisens nationella forensiska centrum, NFC, lyckas ta sig in i telefonen.
Den här telefonen skickar ju vi till NFC för att se om de kan komma in i den och tömma den på någon slags information. Men den är alldeles för trasig, så att vi får inte ut någonting ifrån den.
Nej, telefonspåret får man ge upp. Så nu står hoppet till vittnen. Finns det någon som kan koppla ihop Filip med de tre andra, Roman, Jussi och Ken? Det görs otaliga vittnesförhör, många nya uppgifter, bland annat en som skulle kunna vara oerhört viktig. En uppgift som leder spåren till Stockholm.
Ja, men det kommer fram att Filip tidigare under sommaren han har blivit misshandlad utanför bostaden när han bodde hos sin mormor och morfar då. Att det eventuellt var ett gäng från Stockholm som skulle ha gjort det här. Och ett tänkbart motiv till den här misshandeln, det kan ju vara att ja, det har någonting med narkotika att göra.
Ett knarkbråk med ett Stockholmsgäng. Ett spår som alltså pekar åt ett helt annat håll än mot de tre gripna. Ett spår med ett tydligt motiv. Hade Filip hamnat i en konflikt med kriminella från Stockholm, ett bråk om narkotika, ett bråk som spårat ut och först fått honom misshandlad och sen mördad? Det låter inte otroligt. Så utredarna lägger ner stora resurser på att kartlägga det här spåret och svaret man kommer fram till är ganska tydligt. Ja, han hade blivit misshandlad, men det hade ingenting med mordet att göra, menar Maria Öberg.
Vi ser inte att den händelsen har någon koppling till skjutningen.
Det spåret gav ingenting. Men i förhören med vittnena dyker plötsligt en annan historia upp. En händelse flera av vittnena berättar om. Att Filip skulle ha lurat några kumpaner i samband med en narkotikaaffär. En affär som inte hade någonting med Stockholm att göra. En affär som gjordes åt andra hållet från Sundsvall sett i Norge.
Under utredningen så hör ju vittnen av sig som berättar om att Filip har blåst några på en större mängd narkotika och pengar. Det var Filip och några fler som skulle åka från Sollefteå via Östersund och sedan till Norge där man skulle sälja den här narkotikan då. När man är i den här bilen så gör man ett kort stopp för att man ska handla någonting, äta någonting. Och då ska Filip ha tagit den här bilen med det som fanns i den då. Pengar och narkotika. Och åkte från de övriga.
Ja, Filip skulle alltså ha blåst sina polare i en knarkaffär. Intressanta uppgifter för utredarna förstås, men det slutar inte där. Uppgiftslämnarna kunde också berätta vilka de andra var som Filip blåst. Och nu blir det riktigt intressant.
De namn som nämndes, vilka fler som var med där, då pratar man om att Ken och Roman skulle ha varit med. Och det kan vara ett tänkbart motiv till mordet.
Men då fick ni en koppling där?
Då fick vi en koppling, ja.
Där kom den alltså. Kopplingen. Kopplingen mellan de misstänkta och offret. Och som om inte det räckte, ett motiv också. Att Filip helt enkelt lurat dem. Dragit iväg med bilen i vilken det fanns narkotika och pengar. Och lämnat de andra på bensinstationen. Så nu tycker sig utredarna ha fyllt tomrummet som jäckat dem. Hur offer och misstänkta hörde ihop, hur de kände varandra. Och även i andra delar går det bra. Spår efter spår säkras, föremål efter föremål skickas på analys och svaren pekar alla åt samma håll.
Vi får bra träffresultat på de här sakerna som vi skickar iväg. Vi får svar på att det finns tändsatspartiklar på jackor och handskar. DNA på vapnen då. Och även, vi får DNA på allting kan man säga. Och det är väldigt sällan man får det i sådana här ärenden. Vi får DNA-träffar på patronerna i vapnet. Vi får DNA-träffar på tomhylsor från brottsplatsen. Vi får DNA-träffar på själva vapnen.
Och som om inte allt detta räcker, även skospåren pekar mot de tre.
Kriminalteknikerna som har gjort ett otroligt jobb för att analysera skospår får vi också bra träffar på utifrån de här skorna som vi tar i beslag som gärningsmannen har på sig eller nära anslutning till att de grips. Så att vi har väldigt bra teknisk bevisning. Den är väldigt stark. Och allting talar ju för att de här tre männen då som vi har gripit, Jussi, Roman och Ken, att men de är gärningsmännena.
Ja, det är med stark förvissning som åklagaren väcker åtal. Det är stor övertygelse om att tingsrätten ska fälla de tre männen för mordet på Filip.
Det blir en huvudförhandling i Sundsvalls tingsrätt. Det är den 7 juli då, 2020. Och i åtalet då, så menar åklagaren på att det är de här tre personerna som har bestämt sig för att avrätta Filip. De planerar detta och de skaffar fram vapen, åker för att träffa honom och sedan flyr de från platsen. Då.
Men det blir inte allt som utredarna tänkt sig, inte ens i närheten. Tingsrätten dömer ut de tekniska bevisen. De kan inte med säkerhet bara kopplas till de tre åtalade. Det finns andra spår också. Och det viktigaste, det som tingsrätten verkligen inte tycker håller, är den svaga länken i hela utredningen. Alltså kopplingen mellan de inblandade. Det räcker inte med vittnen. Det finns inga konkreta bevis på kopplingen. Så tyvärr, åtalet ogillas. Alla tre går fria. Ett besked som kommer som en chock för Maria Öberg och hennes kollegor.
Ja, jag hade själv semester när jag hörde från åklagaren om den här domen och jag trodde inte att det var sant. Det var så stor besvikelse och bedrövelse.
Friande domar alltså. Beviskedjan sprack på den svagaste länken, nämligen bevisen på att offer och gärningsmän ens kände varandra, än mindre hade träffats. Besvikelsen var naturligtvis stor i utredningsgruppen. Men man gav inte upp.
Vi hade då ett möte tillsammans med åklagaren för att se vad kan vi gå vidare med och vad kan vi göra för att få en fällande dom? Det vi själva känner oss rätt övertygade om att det är de här som är gärningspersonerna då.
Det fanns ju en sak, en möjlighet, en chans, en sista åtgärd. Mobiltelefonen, den som hittades i lägenheten där de tre greps, den som var knäckt. Den som NFC misslyckats med att ta sig in i. Ett sista halmstrå.
Ja, den mobilen skickar vi då till NOA, då, alltså polisens nationella operativa avdelning. Och där fanns det en expert som tog sig an den här mobilen.
Och den här gången blev det träff, den här gången lyckades det.
Han monterade isär den, men han lyckades till slut komma in i den och få ut information. Ja, jag vet inte i detalj vad han gjorde med telefonen mer än att det var väldigt bra för oss.
Ja, nu fick utredarna de sista pusselbitarna.
Där kunde vi då se att Ken och Filip hade chattat med varandra på kvällen före mordet. Filip skriver vart kom till 44C och de har även kontakt med varandra strax för att mordet sker.
De hade alltså stämt träff, de misstänkta av Filip. De skulle mötas precis där och då mordet begicks. Men det räckte inte med det. Annan information finns också i telefonen.
Och i mobilen fanns det också filmer där man kunde se hur FN-pistolen hanterades. Alltså den här 6,35 mm hanterades. Och vi kunde jämföra med andra filmer också som fanns i den här mobilen och säga att det var Ken då som hanterade vapnet på de här filmerna.
Så återigen går åklagaren till domstol, den här gången till hovrätten, och återigen med goda förhoppningar. För det som tingsrätten tyckte saknades, nämligen kopplingen, den fanns nu klar och tydlig. Men ändå händer något märkligt. Rättegången avslutas en fredag och åklagaren yrkar på att de tre ska häktas i väntan på domen. Men hovrätten återkommer inte med något beslut i det ärendet. En av de tre, Ken, sitter redan i fängelse för ett annat brott, så han förs tillbaka dit. Men de andra två, Jussi och Roman, ja, de går helt enkelt därifrån. Vilket naturligtvis gör Maria Öberg och de andra utredarna oroliga.
Ja, man kan ju tolka det på två olika sätt. Dels så tycker hovrätten inte att bevisningen räckte till för en fällande dom. Vi var nog inte riktigt i de tankebanorna, vi utredare och åklagaren, utan vi tänkte nog mer att hovrätten behöver längre tid på sig att fatta det här beslutet.
Helgen går. Först den 22 januari kommer beslutet. Alla tre är skyldiga. Alla tre döms för mordet. Men då är det för sent.
Då har ju hovrätten dröjt så länge med sitt häktningsbeslut att Roman och Jussi, de fanns inte att få tag på. Alltså de dök inte upp för att avtjäna sina straff.
De försvann helt enkelt.
De försvann.
Ja, Jussi och Roman försvann och höll sig borta länge. Men de stack inte utomlands, vilket kanske hade varit det logiska. Nej, de stannade i Sverige. Så utredarna vände sig till Efterlyst.
Hjälp polisen att hitta Roman Rasulli och Jussi Lamanen som håller sig undan rättvisan. De är dömda till 18 års fängelse för mord, men de har inte dykt upp för avtjäning av sina straff. Har du sett Roman Rasulli och Jussi Lamanen? Vet du var de finns? Hör av dig till Efterlyst.
Ja, vi tog upp det här i Efterlyst. Och efter det då så fick vi ju in tips från stort sett hela Sverige. Men många av de här tipsen bearbetade vi och följde upp. Men inte några som ledde till att de kunde gripas. Vi kunde däremot nå ut med budskapet till allmänheten att de här var farliga och att de inte själva skulle ingripa om de gjorde iakttagelser. Det fanns ett stort värde i det också, även om inte vi fick in något tips som gjorde att de kunde gripas.
Nej, inslaget gav inte några avgörande tips. Men polisen får annan information. För inte bara har de två stannat i Sverige, de fortsätter också göra nya brott. Beväpnade rån i Alingsås, i Falköping och även i Sundsvall. Vilket var ett misstag.
Det var när de gjorde de här brotten då som fick upp ögonen för vart de kunde finnas någonstans. De rörde sig runt om i landet och begick nya brott.
Men vad var det som gjorde att ni förstod att det var de som hade gjort de här brotten?
Det fanns övervakningskameror och på filmerna så kunde vi se bland annat att det var de här gärningspersonerna.
Och till slut tar det stopp. Efter 11 månader på fri fot är det över.
Det är ju polisregion Väst-Öst som griper de här och de har varit ute 11 månader och sedan kunde de gripas i Arvika kommun då, där de var på väg till ett gömställe som de hade skaffat sig där. Och de var ju också beväpnade i det tillfället när de greps.
Och vi i Efterlyst rapporterar förstås om gripandet.
Polisen har gripit Roman Rasulli och Jussi Lamanen. Roman Rasulli och Jussi Lamanen är dömda till vardera 18 års fängelse för mordet på en 28-årig man i Nacksta i Sundsvall den 12 december 2019.
Det såg ut att bli ett snabbt ärende, en utredning som gav spår efter spår, misstänkta som greps efter några få timmar. Men det tog nästan 2 år innan allt var klart och förövarna kunde sättas bakom lås och bom.
Det kändes jättebra att de äntligen kunde gripas och framförallt för anhöriga och vittnen som har vittnat mot de här personerna. Det är väldigt otryggt för dem när de här fortfarande var ute på fri fot och begick nya brott. Då. Det är otroligt olyckligt.
För Maria Öberg var det en utredning som hon ser tillbaka på med en viss stolthet.
Ja, men jag tänker tillbaka på att det var sånt otroligt bra lagarbete. Vi lyckades gripa de här efter en väldigt kort tid efter brottet. Otroligt bra jobb av hundpatrullen.
2 individer var avgörande i att lösa det här mordet. Dels en tekniker som lyckades där andra hade misslyckats. Och så en hund. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av